kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson och inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är över Matteus evangeliet och vi har kommit till del 41. Vill du lyssna på dem i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då i närradion här på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Som vi ska ägna åt Matteus evangeliets 15 kapitel. Jag ser förresten att vi ska göra färdigt det 14 kapitlet först. Och sen ska vi ge oss in på det 15. Men vi börjar som vanligt med att be tillsammans. Herre, tack för att du står bakom ditt ord. Du ger innehåll och kraft åt ditt ord. Och vi ber att ditt ord verkligen ska vara ditt ord för oss också. Herre, använd den här stunden som en del i det som du gör i våra liv. Tack för att du vill tala till oss än idag. Och att du inte har förändrats utan att du är densamme. Och ditt budskap är detsamma. Och du vill oss allt gott och allt väl. Hjälp oss att förstå vem du är. Vi vänder oss till dig och ber om din heliga andes bistånd så att vi kan vara koncentrerade på ditt ord. Herre, välsigna den här timmen. I Jesu namn. Amen. Just det, slutet på det 14 kapitlet, det var vers 34 till och med 36. Där står då: när de hade farit över sjön lade de till vid Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel, och alla som rörde vid den blev friska. Det är ett av de där ställena där det står som en allmän generell utsaga att Jesus botade alla slags sjukdomar och alla slags människor. Och att alla som kom till honom fick hjälp. Jag vet att vi har talat om det tidigare, tror det var i samband med 8 kapitlet, där vi börjar läsa just om hur Jesus hela människan, hela människor. Att det finns 10 sådana utsagor i Matteus evangeliet. Och det finns, jag kommer inte ihåg hur många enskilda såna här underberättelser, men kan det vara 15, 10, 15, 20, jag minns inte exakt just nu faktiskt, ramlar helt bort, men i alla fall så regelbundet och så ofta så att om man ska tala om och tolka evangeliet och tolka vad Jesus gör, så kan inte det vara någon svårighet att förstå det. Möjligtvis skulle man kunna fråga sig om det verkligen var alla som blev friska och den typen av frågor. Men att det faktiskt står i texten att han botade alla, det är ju alldeles uppenbart. Jag tar inte tid att gå igenom de bibelverserna nu eftersom vi har gjort det tidigare. Men däremot så vill jag påminna om en sak när det gäller det här avsnittet. Ni vet att det stod i vers 13 att de hade kommit med båt till en enslig plats där de kunde vara för sig själva. Och om ni minns det så gjorde vi en liten sak utav det. Att det här var en enslig plats. Det var en öde trakt. Och det gav oss då den bakgrunden som Israels barn hade i sin ökenvandring. De var ute i ödemarken. De var ute på en enslig plats. De kände sig övergivna. Och de förstod inte hur ska vi kunna få mat och dryck för den här vådliga färden. Det var ju bakgrunden. Och den bakgrunden tror jag finns med också i avslutningen här på det 14 kapitlet. När det står att man förde till honom alla som var sjuka. Och att alla som rörde vid honom eller vid hörntofsen på hans mantel, att de blev friska. Om du tittar i Nehemjas bok som kommer innan Saltaren. Saltaren är ju lätt att hitta för det är mitt i Bibeln. Och innan Saltaren har vi Jobb. Och innan Jobb har vi väl Nehemja. Ja, vi har Ester däremellan, men det är bara några sidor. Ester. Sen har vi Nehemja, kapitel 9. Nehemja och Ester, eller Estra, som jag ska återkomma till här under den här timmen. De var ju med i den babyloniska fångenskapen. Och de fick vara med om att återvända till Jerusalem när det blev möjligt att återvända till Jerusalem. Och då har man återupplivat läsningen av skrifterna och lovsången och bönerna. Allt det där som hade förskingrats och som hade mer eller mindre fallit i glömska under en längre tid. Det blåstes nu nytt liv i. Och här i Nehemja 9 så prisar man Herren för allt det som man har gjort i deras historia. Ni ser till exempel 9:9. Du såg våra fäders nöd i Egypten och hörde deras rop och så vidare. Och så fortsätter det hela kapitlet, en enda lovsång till Herren för vad han har gjort. Och i vers 21 så står det: i 40 år försörjde du dem i öknen så att ingenting fattades dem. Lägg märke till det uttrycket, ingenting fattades dem. Och även fortsättningen: deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte. Alltså, Herren var med dem i den här ödemarken, och han var till och med på ett sådant sätt så att han sörjde för deras rent fysiska behov. Alltså en väldigt påtaglig bild och förståelse vi har utav Guds närvaro. Och den följer med in i Saltaren. Nu slår du upp i Saltaren 105. Där har man en liknande lovprisning. Överskriften på Saltaren 105, det är: Herrens gärningar mot sitt folk. Och så räknas det upp då allt vad Herren har gjort genom historien så långt. Och så kommer vi till vers 37. Där står: så förde han dem ut. Alltså, så förde Herren Israels barn ut med silver och guld som de fick med sig från Egypten. I hans stammar stapplade ingen. Och det är samma tanke, och den är mycket tydligare då i den hebreiska texten än vad det råkar vara i de här översättningarna. Men här är det: stapplade ingen, alltså i fysisk mening. Ingen gick under på grund av svaghet. Alla fick den fysiska styrkan som de behövde. Och jag vet ju att det där ordet är väldigt konkret och har att göra med den fysiska hälsan. Så jag tittade faktiskt i någon annan översättning också för att få det ytterligare bekräftat. Och då letade jag upp Peter Fjellstedts bibelöversättning som jag har med kommentar hemma i bokhyllan. Och där så översätter han den versen på följande sätt: så förde han dem ut med silver och guld, och ibland deras släkter var ingen krank. Alltså, ibland deras släkter, i alla de här stammarna, så fanns ingen som var sjuk. Och det var den förståelse som man hade utav Herrens närvaro när de gick genom öknen. Och det här följde sedan med också, som ni märker, i tacksägelserna och lovsångerna, att Herren hade sörjt för dem på det sättet. Och därför så fanns det en utbredd förväntan att när Messias kommer, när Gud kommer för att upprätta allting på jorden, ja, då måste det ju vara minst på det sättet. Och när Jesus kommer, så står det nu, och det var dit vi skulle komma, och det var det som var poängen med den här lilla utvidgningen. Då står det att man tog alla sina sjuka till honom och han botade dem alla. Det var alltså tecknet på att Jesus är Messias och att han sörjde för alla utan undantag. Och det här är Matteus mån om att lyfta fram. Alltså ytterligare en understrykning i Matteus evangeliet av Matteus önskan eller vilja att framställa Jesus som den som vi har väntat på. Det finns ju också i den där detaljen, för er som inte kommer ihåg det, men i vers 36 så står det att de skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och det är ju ett litet märkligt uttryck om man inte har, som sagt, har bakgrunden klar för sig där. Visst är det väl på ett ställe tidigare det står att hon skulle röra vid hans mantel. Undrar om inte det är i, just det, i det nionde kapitlet i vers 20. Där det står: se, en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och då kunde jag berätta det att i Moseböckerna så talas det om att man ska inte bara lyssna till, utan man ska tillgodogöra sig alla Torans, alla lagens bud, påbud och förbud. Och påbuden var 265 stycken, var det så? Kommer ni ihåg det nu rätt? Så jag räknar rätt, det ska bli alltså 613 tillsammans. 613, och det är 365 förbud. Hur mycket är det emellan? Ja, det kan ni ju räkna på. Men ungefär 265 någonting påbud. Och det var nämligen så, då tänkte man sig att människokroppen bestod av så många ben. I skelettdelar alltså. Och då betyder det att man skulle göra Guds bud med hela sin kropp, med hela sin varelse. Och så var det 365 bud som betyder att man ska inte överträda Guds bud någon enda av årets 365 dagar. Och det här hade man visualiserat på så sätt att man hade hörntofsar som bestod av just 613 knutar. Och därför så var hörntofsarna stora och fina, och de var också en påminnelse om hela lagen och hur viktigt det var att tänka på hela lagen, att uppfylla hela lagen. Så den här kvinnan då som trängde sig fram till Jesus, eller som det står här i slutet på 14 kapitlet, alla som ville åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel, de längtade efter att röra vid honom som fullbordar lagen, alltså vid Guds messias. Det var ett visualisering utav fullheten i den här hörntofsen. Vi kan säga att det var lite vidskepligt kanske, och det ska jag komma tillbaka till och kommentera när vi kommer till den 29 versen i 15 kapitlet. Eller förresten, det behöver vi inte vänta med alls, utan det jag ville säga med det här, att det var lite vidskepligt. Det var nämligen så att vi hade också en kväll då vi gjorde distinktioner mellan tro och tro. Jag sa det att tron utspelar sig på olika nivåer, därför att alla människor har tro, nämligen på skapelsens plan. Varje människa har en förmåga att tro. Även om man inte tror på Gud, så tror man ju på någonting eller på någonting annat. Eller man tror att det ska gå bra när jag korsar gatan till exempel. Jag tror inte att jag ska bli överkörd, utan trodde jag det skulle jag inte gå över. Utan jag lever av tro, och det gör alla människor. Och sen tro då på en annan nivå, det är den frälsande tron. Alltså där jag vågar tro att Jesus Kristus, att han är Guds levande son, och att det han har sagt och har gjort har betydelse för mig, och att jag vill leva enligt med honom. Det är en annan nivå utav tro, om jag uttrycker det så. Och så finns det då nivå också, eller en tredje nivå utav tro, nämligen den här särskilda tron som kan uppenbara sig vid särskilda tillfällen, då jag bara vet att nu kommer det här att hända. Nu ber vi för en sjuk, och den här sjuke kommer att bli frisk. Jag vet det. Det betyder inte att jag vet det dagen efter eller i en liknande situation vid något annat tillfälle. Utan det är en särskild tro för en särskild given stund, så att säga. Och därför så tillbaka då till den här versen här, där de rör vid hörntofsen på hans mantel. Så kan man alltså säga utifrån den här distinktionen som jag gjorde nu, att ja, de kanske inte var kristna eller trodde på Jesus i den meningen att de hade en tilltro till att han är messias. Men de hade ändå en tro på skapelsens plan. Även om den var uppblandad med vidskepelse, så fanns det ändå en att man vände sig till någon som man då inte visste vem det var. Och tydligen så, om jag får uttrycka det så belönade Gud också den sortens tro. Och det tycker jag inte bara är stort, utan det är tänkvärt. Vi vill ju gärna se det att det är möjligt för alla människor att lära känna Gud. Och då säger vi också att Gud vill visa sig och uppenbara sig för alla människor. Ja, men de som inte har någon tro då? Hur ska de kunna ta emot någonting ifrån Gud? Ja, alla har tro på skapelsens plan. Och alla har möjlighet att åtminstone be till Gud. Som jag förresten själv kom till tro på det sättet när jag tänker efter. Jag bara så här, Gud, om du finns så visa dig för mig. Alltså alla människor har ju möjlighet att bruka något mått eller någon dimension utav tron. Och det är någonting som den kristna kyrkan bejakar. Så därför så får vi se upp så att vi inte klankar ner på andra människors tro, om jag uttrycker det så. Och säger att du måste tro på ett rätt sätt. Därför att tro, även om den är ofullkomlig. Och tron där man vänder sig till den Gud som uppenbarat sig till Jesus Kristus, hur uppblandad den än är med vidskepelse eller ofullkomligheter, den ska vi bejaka i den meningen att vi ska säga, ja, bra, fint, fortsätt på den vägen. Så kommer du säkert att få upptäcka ännu mera. Nog om detta. Nu så ska vi ge oss in på nästa avsnitt som är lite längre, för det hänger nog ihop här kan man säga. Från 15 kapitlets första vers till och med 20 versen. Så det är ett ganska långt avsnitt. Och vi får ta det bit för bit, och då låter vi den första biten utgöras av vers 1 och 2. Det står alltså: sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: varför bryter dina lärjungar mot de äldstes stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Och så fortsätter samtalet. Och det där är två verserna då, eller den bakgrunden till det som dialogen som utspelar sig här, den ska vi nu då kommentera. Vi har alltså framför oss ett så kallat stridssamtal. Vi har stött på det tidigare. Det låter väldigt, väldigt stridigt på något sätt. Det låter nästan som något ont, men det är alltså en teknisk term. Man brukar tala om stridssamtal, för det är vad det är. Och vi har kommenterat det tidigare, så det ber jag få hänvisa till tidigare kommentarer. Men både i 9 kapitlet och i 12 kapitlet så har vi stridssamtal. Och man kan se hur de där trappas upp. Och själva syftet med stridssamtalen, det är ju att här dras ju linjerna upp mellan vad Jesus faktiskt står för och vad han faktiskt inte står för. Vad han ger sitt godkännande till när det gäller tolkningar och tillämpningar, och vad han inte ger sitt godkännande till. Men vi alla, också Jesus, måste ju tolka skriften. Och det gör Jesus också. Och tolkningar, de kan alltid vara lite fram och tillbaka, och tillämpningar, och man kan diskutera sånt. Så själva stridssamtalet som dialog betraktat är inte något konstigt. Det hör hemma i den här miljön. Och det är sånt som vi borde ha också i vår tid, fast vi kanske inte kallar det stridssamtal. Låt oss kalla det för andliga samtal. Men det är ju både sunt och viktigt att man har den typen av samtal. Det som är unikt för Jesus är ju inte hans tolkningar, utan det är ju hans person. Alltså att han uttalar sig på ett sånt sätt, eller står fram på ett sånt sätt, så att det diskussionen oftast landar i, eller där frågorna oftast stannar, det är ju: vem är denne Jesus egentligen? Och det är dit man kommer. Vi kan diskutera religion, som de säger på gatan, hur mycket som helst, va? Men gör vi det med kristna förtecken, så hamnar vi i den frågan till sist: vem är denne Jesus egentligen? Och det är just tron på att han är Guds messias som gör att hans ord och hans tolkning, om du så vill, blir så avgörande för oss. Han är alltså inte vem som helst. Och det är också det som gör att hans död på Golgata kors blir helt avgörande. Därför han är inte vem som helst. Utan hans person och det han säger, det han gör, hans död, hans uppståndelse, har en gränslös effekt på hela mänskligheten. Därför att han är Guds son. Och det här stridssamtalet, det är egentligen två stridssamtal. Vi kommer in på det sen. Va? Det första handlar om att tvätta händerna. Och det andra handlar om gåvor som man kunde ge och som man skulle ge till templet. Och vi ska komma in på själva sakfrågan alldeles strax. Jag vill bara säga någonting om, som det uttrycket här, de skriftlärda. Ni har ju stött på det många gånger nu, fariseerna och de skriftlärda. Och när det gäller fariseerna, som ju figurerar ofta, jag tror att de figurerar 82 gånger i evangelierna. Och ofta så har ju Jesus då kontrasterats, ställts i motsats just till fariseerna. Och så framstår ju fariseerna, åtminstone i de kristnas ögon, i väldigt dålig dager. Och det är en vrångbild utav fariseerna, för de var föredömen i stora stycken. Så de tänkte jag vi skulle komma tillbaka till vid någon annan kväll lite längre fram. Kanske till exempel i 23 kapitlet, där Jesus ägnar ett helt kapitel åt att läxa upp fariseerna. Då kan det vara lämpligt att fördjupa sig i fariseerna. Men fariseer och skriftlärda, det är alltså inte samma sak. Fariseerna är mera ett politiskt parti och med religiösa förtecken, som kristdemokrater eller någonting sånt på den här tiden. Och saddukeerna också är ett politiskt parti, men inte lika religiösa, som i alla fall inte samma religiösa riktning som fariseerna. Och skriftlärda, de är inte något religiöst parti, utan skriftlärda, det är mera som bibeltolkare, kan man säga. Precis som ordet säger, alltså det är de som är lärda i skriften. Och de dyker upp första gången i Nehemjas bok. Och jag nämnde om Esra och Nehemja. Om du går tillbaka till Esra och Nehemja, alltså före Saltaren och före Jobb och före Ester. Jag tror vi ska börja med Esra som kommer före Nehemja. Det finns en del andra sådana där uttryck på olika grupperingar bland judarna som vi stöter på. Och som jag inte är säker på att alla riktigt har klart för sig vilka de är. Men ett sånt, annat sånt uttryck, det är där det talas om de stilla i landet. Eller ibland så står det inte de stilla i landet, utan står de fromma i landet. Eller så står det, inte minst i Nya testamentet, de gudaktiga eller gudfruktiga. Det var beteckningen på alla de människor, vanliga människor om man säger så, som inte var skriftlärda och som inte höll på med den här typen av diskussioner, utan de hörde som sagt till de stilla i landet. De levde fromt i sitt gudsförhållande. De firade sina gudstjänster och de bad dagligen och de läste i Saltaren och lovsjung Herren. De levde i det, va? Och brydde sig inte så mycket om allt det här religiösa diskuterandet som vi möter i Nya testamentet. På hebreiska heter de chassidim. Chassidim är ett uttryck som används fortfarande om vissa grupper, inte minst inom bland fariseerna. Men chassidim var det vanliga uttrycket för de allmänt fromma människorna. Och det är ett uttryck som används innan vi kommer till den här perioden som vi nu ska titta på, nämligen Esras och Nehemjas period. Nu har jag folkbibeln. Det finns ju olika översättningar, men här i folkbibeln så finns det en inledningsnot till Esras bok som ger en liten historisk bakgrund. Och jag tror att jag kan läsa den, för jag måste nog läsa den eftersom alla inte har just den här översättningen. Men då står det så här: händelserna i böckerna Esra och Nehemja utspelar sig mellan åren 538 och 433 före Kristus. Man får alltså räkna baklänges där. 500 är ju längre tillbaka än 400. Historien var ju den att 568 så gick assyrierna in i Israel förskingrade folket och förde bort dem i den babyloniska fångenskapen. Förlåt, 722 var det. Och sen så fanns då bara Juda och Benjamin stam kvar runt Jerusalem. Och 568 kommer babylonierna som tog över efter assyrierna. Och tog, så att säga, förskingrade resten av Israel. De två stammar som var kvar, de fördes bort i det vi kallar för den babyloniska fångenskapen. Och så står det vidare så här då. För de längtade ju tillbaka till Jerusalem när de hade fått förskingrats därifrån. Så står det vidare så här i den här noten. Persien var ledande stormakt efter att ha besegrat Babylonien år 539 före Kristus. Det blir alltså ny regent. Och perserkonungen Koresh, han är omnämnd på flera ställen i Jesajas bok till exempel. Han tillät judarna när han kom till makten att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Och eftersom man vet när han tillträdde makten, alltså 539 före Kristus, och eftersom man vet att det var han som gav den här tillåtelsen, ja, ni tittar förresten i Jesajas bok kapitel 1 vers 1. Det står ju där. Detta hände i den persiske kungens Kores första regeringsår och så vidare. Och då får de tillstånd att återvända till Jerusalem. Och bland de som återvänder är Esra och Nehemja. Det står längre ner i noten att prästen Esra anlände till Jerusalem år 458 före Kristus. Genom fullmakten från perserkungen Artaxasta kunde också Nehemja, hovmästare hos perserkungen, resa till Jerusalem 445 före Kristus. Och tack vare Nehemja blev murarna uppbyggda. Man brukar tänka så om Esra och Nehemja att Esra var den som stod för den inre renoveringen. Han var ju präst, Esra. Och han läste lagen och la ut lagen. Och Nehemja stod för det yttre. Så han byggde murarna av och ledde återuppbyggnaden utav templet. Under den tidrymd, står det här till sist, som dessa böcker omfattar, verkade även profeterna Haggai, Zakaria och Malaki. Så då har du dem på plats. Esra, Nehemja, Haggai, Zakaria och Malaki. De utspelar sig samtidigt. Sånt här är jättebra att känna till när man läser de här böckerna. Det finns mycket som är nästan alldeles omöjligt att tillgodogöra sig om man inte förstår den historiska situationen. Nu är det mycket begärt kanske att vanligt folk ska kunna sätta sig in i allt det här. Men man kan ju ta allt eftersom åren går, så fördjupar man sig. Om du då bläddrar till Nehemja kapitel 8. Så står det här i vers 1. Att när sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, då samlades folket alla som en man på den öppna platsen framför vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok. Det här är första gången i Gamla testamentets historia som ordet skriftlärd förekommer. Det är första gången vi stötte på en skriftlärd. Esra kallades för en skriftlärd. Och ni ser att han hade hand om Mose lagbok, alltså de fem Moseböckerna. Han förvaltade den och han läste ur den. Det står i vers 4 hur det gick till också. Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som man hade gjort för detta tillfälle. Och så kommer vi ner till vers 5. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon, till han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Det är som vi har i högmässan. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Då reser sig allt folket upp. Vers 6. Esra prisade Herren, den store guden, och allt folket svarade med uppräckta händer: amen, amen. Och de böjde sig ner och de tillbad Herren med ansiktet mot marken. Och så kommer vi, hoppar över vers 7 där, kommer till vers 8. De läste ur boken, ur Guds lag, alltså Toran, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. Det här är första gången återigen som vi ser klart och tydligt att det fanns predikan på Gamla testamentets tid. Och det är inte så konstigt att det finns här, därför att folket hade nu varit förskingrade. Och tro det eller ej, men hebreiskan var praktiskt taget utdöd som språk. Men skrifterna var skrivna på hebreiska. Och man läste på hebreiska. Men folket begrep inte vad som lästes. Alltså ligger det som en nödvändighet att Esra, som kunde hebreiskan, också utlägger skrifterna och berättar vad det står. Översätter, utlägger, förklarar vad som står. Så att man förstår det som läses, som det står i slutet där på vers 8. Han var den första alltså som uttolkade och förklarade för dem vad som stod där, eftersom de inte begrep det. Men han var inte den enda. Från den här tiden så utvecklar sig det här skrået som vi kallar för de skriftlärde. För nu uppstod det skriftlärda. Nu började man läsa Bibeln i synagogerna. Synagogan var ju en institution, kan man säga, eller en beteckning på en gemenskap, rättare sagt, som uppstod efter det att templet hade raserats och jämnat med marken. Då kunde man inte gå till templet och fira gudstjänst. Och de var utspridda över hela dåtida världen. Men då samlades judarna i grupper där de bodde. Och varje sån samling kallades för synagogä. Alltså synagogä betyder ju komma tillsammans på grekiska. Och i de sammanhangen, särskilt när man kom tillsammans flera stycken och firade gudstjänst, så behövde man ha skriftlärde som kunde inte bara läsa hebreiskan utan också förklara den, så de kunde förstå vad som var Guds vilja. Och så får man fram en yrkesgrupp, kan vi nästan säga, som är de skriftlärda, som sedan ägnade praktiskt taget hela sin tid åt att läsa och utransaka och försöka förstå skrifterna. De talade sinsemellan, så gav man det vidare till folket. Själva sättet att göra så, det kommer ju igen i apostlagärningarna. Titta i apostlagärningarna 9. Så kan ni se en obruten linje i det som jag säger. Det är därför som jag tar lite tid till det här nu. Apostlagärningarna 9. Ja, det var kanske inte det bästa exemplet, därför att då skulle jag säga det när vi tittar på 9:20 att de här skriftlärda, de hade så att säga per automatik rätt att träda upp och lägga ut skriften. Det var alltså inte frågan om anställda i den mening som vi hade, att här nu är det den prästen som är anställd här eller som verkar i den här församlingen, utan det var de skriftlärda oavsett var de bodde eller hörde hemma. De hade det mandatet. Det mandatet hade i för sig lekmän i stor utsträckning också. Men det var ju de skriftlärde som var de framstående. Och ni ser här i Apostlagärningarna 9, vers 19 på slutet där. Paulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Så han kunde träda upp och hade ett visst mandat för att han var skriftlärd. Titta i 13 kapitlet. Också apostlärningarna. I vers 15. Där ser ni att det är ett vidare perspektiv. Men efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem. Och så citat. Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då träder han fram och så börjar man förklara ordet. Det här börjar alltså på Esras tid. och är en praktisk nödvändighet. Det är så det uppstår, detta med predikan och undervisning, som en praktisk nödvändighet. Och den finns sedan som en obruten linje genom, alltså från, vad var det vi sa nu, 400-450 före Kristus. Och sedan genom hela Gamla testamentet och så vidare. Nu så står det här i Matteus 15 att det kommer några fariseer och skriftlärda fram till Jesus och så vidare, och så frågar de honom. De skriftlärda hade ju den här typen av samtal på gång hela tiden. Så därför återigen, det är inte något konstigt att vi har ett antal sådana här stridssamtal i evangelierna. Tvärtom så är det naturligt. De här samtalen, eller de här skriftlärde, de ville ju gärna koppla tillbaka sin historia till Esra. Och inte bara till Esra, utan ända ner till Moses. Och de menade att Moses, och det finns sådana bibelställen, slår inte upp dem nu, men Moses hade fått i uppdrag att förklara för folket och undervisa folket. Och därför så menar de skriftligt att deras tradition, succession, den går så att säga i muntlig mening tillbaka till Moses. Så de sög en viss auktoritet, kan man säga, från Moses. Och när de höll igång den här muntliga traditionen, som ju är vid sidan om skriften, så fanns det ganska mycket av makt och myndighet i den här muntliga traditionen. Och faktum är att den skriftliga traditionen, alltså de gammaltestamentliga skrifterna, de har ju sin auktoritet. Men fariseerna och de skriftlärde, framförallt de skriftlärde, men många skriftlärde var också fariseer, de menar att den parallella traditionen, där man så att säga uppdaterar skrifterna och aktualiserar skrifterna och tillämpar skrifterna, den parallella muntliga traditionen är lika mycket ifrån Gud som det skriftliga. Därav de intensiva debatterna. Och här har vi nu en klassisk frågeställning, för den här är lika klassisk än idag också bland oss kristna. Hur väger vi skriften och traditionen i förhållande till varandra? Vilken väger tyngst? Vilken kommer först? Och då vet ni det, att i den romersk-katolska traditionen, där tillmäter man traditionen, jag vill inte påstå att de lika lite som vi behöver spela ut de här mot varandra, skriften och traditionen, men där tillmäter man traditionen, den romersk-katolska traditionen, tillmäter man, jag tror jag vågar säga, även om det skulle sitta en katolsk präst här och lyssna på det, jag tror jag vågar säga att man tillmäter en större betydelse än skriften. Av det enkla skälet att evangeliet, Jesus Kristus, hans person, hans budskap, fanns före skriften. Skriften, Nya testamentet alltså, det skrevs ju ner efter Jesus hade dött och uppstått och farit till himlen. Så det skriftliga är ju en del i traditionen. Och själva tillblivelsen utav Nya testamentet, förutom att det skrevs då under en 100-årsperiod, så sammanställdes det under en 300-årsperiod. Det är alltså en del utav den process som äger rum i historien. Skriften vilar i traditionen. Och därför så brukar vi säga så här, om man tar det i ett mera luthers perspektiv, så säger vi så här att skriften, den ska läsas i kyrkan. För vilka är det som har så att säga tolkningsföreträde när det gäller skriften? För den kan ju cirkulera i alla möjliga sammanhang. Det finns ju många som inte tror på Herren, som gärna läser Bibeln och har synpunkter på hur det ena och det andra ska tolkas. Och då säger vi att den ska läsas i skriftens, eller förlåt, i traditionens sammanhang, alltså i kyrkans sammanhang. Så det är ingen oviktig fråga. Sen när Martin Luther kommer, då rensar ju han upp i det här, för han tycker att det här med traditionen har svällt ut och det har växt upp så mycket ogräs i det, så att han vill renskära skriften alena och sätter den över traditionen. Han säger okej för traditionen, Men det är skriften som är över traditionen. Så nu kan du ju tänka på det under veckan som ligger framför dig. Vilket kommer först, traditionen eller skriften? Hur hänger de ihop? Hur balanserar du dem i förhållande till varandra i ditt liv? Och varför gör du det? Så var det med den saken. Och de skriftlärda här, de hade alltså hade igång den här diskussionen. Och deras alla tolkningar och sånt kom så småningom att skrivas ner. Och det är det som kallas för de äldste stadgar. Eller när det är nedskrivet så heter det Mishna. Och Mishna, som betyder de äldste stadgar, skrevs ner 200-300-talet efter Kristus. Sen bara parentetiskt kan jag nämna det ifall ni känner igen andra uttryck och undrar hur det hänger ihop. Så finns det ett annat uttryck som heter Gemara på judiska, så att säga, på hebreiska. Det betyder utvidgning av Mishna. För Mishna fördjupades och utvidgas, växte till under 400-500-talet. Och det heter, det material som tillfördes Mishna heter Gemara. Och Mishna plus Gemara är det som utgör Talmud. Och Talmud är alltså det är som den judiska, det är som Bibeln nästan. Det är som, fast det är parallellt vid sidan om Gamla testamentets skrifter. Och Talmud finns i olika versioner. Det finns Jerusalems Talmud och Babylons Talmud och så vidare. Och det är ju detta som den alltså rabbinska judendomen har vuxit fram och som hämtar sin näring. Och jag kan förresten säga det att i Mishna som skrivs ner på 200-300-talet så finns det synpunkter på det här med att tvätta händerna. Så att vi har ju lite tolkningsnycklar när vi läser det här som är från kanske till och med är från 40-50-talet efter Kristus. Så vet vi hur judarna såg på det fortfarande 150-200 efter Kristus. Det ska vi alldeles strax komma till. Ja, alldeles strax. Vi kan ta det på en gång. Det här med, om vi ska kanske läsa de verserna först då. 3 till och med 6. Varför, alltså frågan är, varför tvättar inte dina lärjungar händerna innan de äter? Han svarade dem: varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår: om någon säger till sin far eller mor, vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ja, jag hade inte behövt läsa det egentligen, men nu gjorde jag det. Men ni ser där, det sista jag läste, ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Där ser du motsättningen, alltså Guds ord, skriften och era stadgar, alltså Mishna, den muntliga traditionen. Lägg märke till vad Jesus säger där. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ja, ni säger på det här sättet. Och man kan nästan förstå att underförstått så finns det finns andra fariseer och skriftlärare som inte skulle ha sagt så, skulle ha sagt på ett annat sätt. Det ligger liksom i det här att det är diskuterat, va. Men Jesus är inte emot Mishna. Han är inte emot tolkningen, men han är emot deras sätt att tolka. Era stadgar är han emot. Det är ert sätt att tolka det här är emot. Och vi ska strax förstå varför han är emot det också. Det här med att tvätta händerna eller inte tvätta händerna, då får vi gå tillbaka till, nu ska vi se om jag hittar var det står någonstans. Var har vi det budet? Jag tror jag hade det i texten här. Är det någon som hittar det med handtvagningen? Där ja. Andra Mosebok 30. Andra Mosebok 30. Det är inte alltid jag följer manuskriptet precis som det står, som ni märker. Andra Mosebok 30. Där har vi bestämmelsen, eller Guds ord som det heter då. Och då ser man Andra Mosebok 30 från vers 17. Eller vi kan ta från vers 19. Då ser man hur det egentligen står. Om vi går till källan. Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten från det, alltså från det här kopparkaret. Och så vers 20. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte ska dö. Så även när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och så vidare. Så det står här alltså, det är att Aaron och hans söner, det vill säga prästerna, ska tvätta sina händer när de ska göra tjänst inför Herren och gå in i uppenbarelsetältet. Så står det. Men som sagt, det här växer ju ut då. Och då växer det ut på så sätt att de skriftlärda som nu skulle lägga ut det här för folket, de vill ju gärna, som vi har sett i tidigare sammanhang, att hela folket, alla judarna tillsammans, skulle utgöra ett heligt prästerskap. Så att deras utläggning av den här typen av skrifter, det är ju att ja, så det står att prästerna ska tvätta händerna innan de gör tjänst inför Gud. Men vi vill ju att alla ska vara som präster. Och därför så växte det ut till att omfatta alla människor. Och det står till och med i en traktat ifrån den här mishnan som heter Yadayim. Så står det så här att varje hushåll är det hushållets tempel. Så varje husfar eller varje familj skulle relatera till sitt eget hem så som prästerna relaterar till templet. Och så gled de här bestämmelserna över också till husfadern i hemmet. Och när han skulle göra tjänst inför Herren, eller när de skulle hålla måltid, ja, då skulle man tvätta händerna. På grund av det här bibelordet som jag läste i Andra Mosebok. Och så fördes det över. Så att det som var lag för prästen, det fördes över och blev en angelägenhet för alla människor. Eftersom vi alla ska vara så som präster. Så la man ut det hela. Sen fanns det säkert andra argument också till det där. Nämligen det, rädslan för orenhet. Ni vet att det judiska folket hade ju en kallelse att leva heligt, att leva rent. Och så fanns det ju en mängd då stadgar och förordningar som skulle tjänstgöra som markeringar emot det som är orent och emot andra folk. För de är inte jämförbara med andra folk. Det judiska folket går inte jämföra med andra folk. Utan det judiska folket har ju sin kallelse och sina kännetecken. Men kännetecknen blir ju också särskiljande gentemot andra folk. Det finns både en positiv och en negativ sida så att säga i förhållande till andra folk. Och nu ville man inte orena sig. Och då ville man inte orena sig med den mat som man köpte. Och som kanske var köpt ifrån hedningarna. Ifrån deras affärer. Eller särskilt inte för man bodde runt omkring. I Grekland och mindre Asien och så vidare. Man bodde i hedniska städer och levde ju med hedniska människor. Men då blev det här desto viktigare att man inte orenade sig. Så därför så blev det den här tillämpningen, även om det inte finns något direkt skriftstöd för att man ska bete sig på det sättet. Utan det var tolkningen och tillämpningen som blev sån. Förresten, fariseerna, om ni slår upp i Andra Mosebok 19. vers 5. Jaha, det var inte riktigt det som jag hade tänkt mig, men vi kan titta på den versen också. Det är där när Gud, det här, då är vi då när de är fortfarande i öknen och Gud talar till Moses vid berget Sinai. Då står det där i vers 5. Om ni nu hör min röst, säger Herren till folket, och håller mitt förbund, det vill säga gör efter alla lagarna och stadgarna, då ska ni vara eller bli min dyrbara egendom framför alla andra folk. Och så i vers 6 då. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Där har du bakgrunden till det hela. Jag vill bara säga en sak när jag ändå har den där versen uppe. När det står så här i den svenska översättningen. Ni ska vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Då har det, den versen eller det uttrycket används ofta i antisemitiska sammanhang. Alltså att judarna skulle vara för mer. De är ju framför andra folk. För mer än andra folk. Och då är det viktigt, har jag lärt mig av Göran Larsson, att inse att det inte står så i hebreiskan, utan det borde översättas med att de ska vara hans egendomsfolk bland andra folk. De är inte alls för mer än andra folk. Alla folk tillhör Herren. Herren vill komma till alla folk. Men bland alla dessa folk så finns det ett folk som på ett särskilt sätt är bärare utav löftena. Så ska det förstås. Göran Larsson förresten, jag tror han nämnt om honom tidigare. Om inte så, låt mig göra det kort, att han är alltså präst och har varit föreståndare vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Och en av de absolut duktigaste vi har när det gäller förhållandet kristen tro och judisk tro. Han bor i Jerusalem sedan 20 år åtminstone tillbaka. Och han har doktorerat på den stora försoningsdagen i tredje Mosebok. Han är en fantastiskt underhållande, kan man säga så, föreläsare. Han är ju lite torr egentligen om man ska vara ärlig. Men just i den där torrheten så finns det en underfundig humor som gör att det är lätt att lyssna till honom. För att göra en lång historia kort. Han kommer alltså hit till Värnamo den 11-12 februari. Den 11 februari, en fredagkväll, och då har vi storsamling med alla cellerna, men det blir öppet för allmänheten, så då får ni komma i tid om ni ska få rum i kyrksalen. Och den 12 på lördag förmiddagen ämnar vi hålla kvar honom för er som är intresserade. Vi har inte gett honom något ämne, men jag hade tänkt att man kanske skulle föreslå för honom att han talar utifrån Matteus evangeliet och ger det judiska perspektivet. Så får ni ännu mera kött på benen med tanke på det vi håller på med. Nåja, så han visar att den här versen handlar om att Israels folk är ett särskilt folk bland alla andra folk. Och ni ser att det ska vara ett rike av präster. Precis det som jag talade om, att därför skulle alla då följa de här lagarna. Det blev tillämpningen. I tredje Mosebok, det var dit jag ville komma egentligen. Kapitel 20. Så står det i vers 26. Det är Herren som talar till Moses. Och han talar till folket. Och så står det tredje Mosebok 20:26. Ni skall vara heliga inför mig. Det är det här med ren och oren då, va. Ty jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Och avskilt er heter på hebreiska parosh. Och en bildning på det är parosheerna. Fariseerna betyder de avskilda. Och deras historia som de tänker sig själva, även om de nu bildades på 400-talet, kanske till och med 300-talet före Kristus, så vill de göra på samma sätt, att de härleder sin egen historia ner i Moseböckerna. Och de kallar sig för fariseer för att de är avskilda, som det står i den här versen, för att tillhöra Herren helt och hållet. Och då kanske ni förstår ännu bättre hur viktigt det var för dem att, att de upplevde det som en livskallelse. Att verkligen hålla distansen till hedningarna. Och att vara måna om att rena sina händer. Det här hade med deras egen identitet att göra. Så när de kommer till Jesus här i Matteus evangeliets 15 kapitel så säger de: varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar ju inte händerna. Så var det inte bara, det står inte så i alla fall, att det var för att snärja Jesus. Det kanske inte ens var deras syfte att snärja Jesus. De ville ha det här samtalet med honom. För här har du en som det går rykten om att han är Messias. Och beter sig på det sättet. Att han äter med hedningar och publikaner. Hans lärjungar tvättar inte händerna. Det är klart att de måste ställa frågor. Och det gör de också. Nu så besvarar inte Jesus den där fråga direkt. Och det är också så typiskt som de här dialogerna är uppbyggda. Utan han ställer istället en principiell motfråga i vers 3. Han säger: varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Där sätter han upp då motsatsen. Ja, men det står ju inte så i Moseböckerna. Utan det är ju ni i era stadgar som säger att vanligt folk måste tvätta händerna. Det står ju inte så i skriften. Det är hans motfråga. Och då svarade de säkert ungefär som jag har försökt att förklara det för er. Och sen så ger Jesus ytterligare ett exempel. Han inte bara skjuter på dem med en motfråga, utan han sparkar till dem med uppföljningen här. När han säger: det står i budordet: hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Och det vet ju alla att det står på det sättet. Det är fjärde budet. Men så står det: men om någon säger till sin far eller mor: vad du kunde fått av mig, då ger det som en offergåva. Då ska han alltså inte hedra sin far och mor. Det var nämligen så här, och nu pratar jag väldigt fort för nu är tiden ute. Det var nämligen så här att det fanns en lag eller en tillämpning som var den att ett hushåll, barn, kunde sätta undan pengar som skulle vara som en sorts arv ifrån föräldrarna när de dog. Och som skulle gå till templet. Arvet skulle gå till templet. Det kunde man markera i förväg genom att avsätta de pengarna. Och det gjorde man. Det var vanligt. Det är det som kallas för korban eller offergåvan. Men samtidigt så skulle ju barnen sörja för sina föräldrar på deras ålderdom. Och då kunde de inte använda de pengarna. Och då fick föräldrarna sitta emellan. Alltså en motsättning. Och då är det en motsättning mellan å ena sidan sedvänjan att ge en gåva till templet, låsa de pengarna. Och å andra sidan fjärde budet till Guds lag. Och där är tiden ute, så att vi hinner inte lösa den knuten. Men då har ni frågeställning. Nu har ni både två och tre frågeställningar, tror jag, från den här kvällen. Och jag kan tyvärr inte garantera att kompendiet hjälper er helt igenom. Men vi får ta upp tråden här nästa tisdag. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar över Matteus evangeliet, och det var del 41 vi fick höra. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka var Lennart Johansson. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan och Radio MF. Och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst från Värnamo Missionskyrka. Ha en skön och välsignad vecka.